Hallå. Åh, titta, där kom ljudet igång. God morgon. Jörgen heter jag, Eriksson. Jobbar på .se. En avdelning som heter FoU, forskning och utveckling. I .se:s stiftelse så har vi en urkund som säger att vi ska använda de pengar vi tjänar på att göra saker som är bra för internet. Och en av de sakerna som vi jobbar med, det är att hantera det här med hur vi ska få e-post att vara pålitlig. Så att folk känner att det här är faktiskt något som funkar och det är något man kan lita på. Inte helt lätt i dessa dagar av massor av skam och spam och allt möjligt konstigt. En av de saker vi har gjort under våren har varit att titta på hur vi kan stimulera utvecklingen av och forskningen runt det här med antispam och pålitlig e-post. Där har vi idag 3 stycken högskolor och universitet där vi kommer att sponsra olika doktorander som så småningom då ska bli doktorer, som vi hoppas. Vi har Bengt här från Blekinge tekniska högskola som lite kort ska berätta om det projekt som de ska driva under de närmaste åren. Ett annat arbete vi har drivit har varit att hitta på någonting som heter DKIM med DNSSEC. DNSSEC har ni säkert aldrig hört talas om de senaste timmarna här på internetdagarna. Någonting som vi absolut inte pratar om. Där har Rickard gjort ett arbete under det senaste halvåret med att just både utveckla och utvärdera hur DKIM kan göra just e-post pålitligare. Inte ta bort spam, men göra det lite pålitligare. Min röst håller på att gå sönder, men den tredje av de 3 talarna vi har här på morgonpasset är Omar från Telia.
Tack.
Som ska prata lite grann också om just när det kan gå fel, när vi anstränger oss för mycket.
Ja.
Vi har inte så himla mycket tid, så jag tänkte faktiskt inte prata mer.
Du får köra igång. Jag har också en dålig röst, jag får skylla på dåligt antivirus här. Det är väl samma som Jörgen är. Jag tänkte prata idag om andra sidan, inte så mycket om själva spam, hur mycket spam vi ser och så vidare, det känner vi redan till, utan jag tänkte försöka adressera den andra sidan som det här med att få sin mail levererad och komma fram när antispamfilter och skydd liksom blir lite för hårda, lite strikta. Jag hoppas min röst håller med här också. För det första så är det så att det finns ingen lag som säger att man måste acceptera e-post från alla. Det är det första jag vill säga. Så att det är ju lite frivilligt hur man, vem man vill ta in e-post ifrån. Så att man kan inte kräva det från någon. Utan det är ju öppet för alla. Det är det första då så att säga. Och vissa talar om ganska tydligt om de vill ha mail eller inte. Och vad som händer om man gör fel och så vidare. Det finns ganska strikta, medan vissa mycket mer liberala. Och så finns det vissa som har tröttnat på det här helt och hållet och tror sig hitta på massa schyssta filterregler och sånt där. Som är den här personen då som säger att han filtrerar bort alla IP-adresser som börjar på 193, 194, 195 och så vidare. I princip så han filtrerar bort nästan halva världen. Det är ju jättebra. Eller stämmer inte det, Patrik? Ja, men det är bara att han tror att han filtrerar bort Ryssland och Kina, men det är... Mycket av det är europeiska adresser och sånt där. Så det blir kanske lite för grovt det här så att säga. Så till slut så blir det liksom att man ger upp hoppet med vissa personer man skulle vilja liksom komma i kontakt med. Så att, det är väldigt frustrerande. Så, jag tänkte ta ett typexempel här. Vi har det här med DNS-namn, alltså hostnamn och port 25. Port 25-stängningen gjordes ju en gång i tiden för... privatkunder, deras bredbandsdatorer hemma, för att spammers inte skulle kunna skicka mail via dem, alltså sådana här smittade kapade hemdatorer. Och där lever ju kvar i den stora bredbandsmarknaden globalt sett, speciellt i USA också, där man anser liksom att hemmadatorer ska inte få köra en egen mailserver. Så är det bara. Det har vi i princip bestämt att säga. Och då försöker man då reglera på något sätt att man vill ha reda på vad är en hemmadator. Om jag kollar upp på jag ser en IP-adress här i min loggfilen som vi kan ansluta till min mailserver och en stor internetoperatör eller någonting sånt här. Då vill jag reda på om det här är en hemmadator eller om det är ett företag eller en legitim mailservice, så att säga. Och det där görs ju på lite olika sätt då, så att säga. Och förstå egentligen hur vi som internetoperatörer och sånt här jobbar, så finns det information och tillgång på WIS. Jag har tagit exempel här nu. Om man tittar på den övre, när vi tilldelar IP-adresser för just bredbandstjänster, då skapar vi så kallat nätobjekt i RIPE-databasen. Och det gör operatören själv, eller liran, så här local internet registry, man gör själv och sätter ett namn och så vidare som talar om informativt att är det här ett företag som har fått egna IP-adresser eller är det adresser som tillhör operatören och ur de som ingår då kanske typ bredband, 3G, ja, de som kör modem och så vidare. Och i det här fallet så min arbetsgivare här så står det Telenet och sen står det inte så mycket mer om det. Där måste stå det kontaktinformation. Så här kan man ganska lätt utgå ifrån att det här är adressen som kommer från Telia och de används då troligtvis för bredband och så vidare. Och det finns ingen kundnamn med, så att säga. Om man tittar på nästa rad där, då har vi typiskt den här hyrförbindelse, fastförbindelse, lease line, kalla vad du vill. Här har vi några nät som, och de tillhör Gotlands kommun och där ser man plötsligt lite mer information. Jag skalar bort en del, men det syns ju ganska tydligt att det står Gotlands kommun och sen finns det en kontaktperson på Gotlands kommun, det finns en adress och så vidare. Så att det här ser man de två skillnaderna. Så det, man tycker ju liksom att det här borde ju vara ganska uppenbart om man då är tveksam. Är det här en IP-adressen? Är det här en bredbandsuppkoppling eller är det ett företag, kommun, whatever? Men tydligen så räcker inte det. Många av de här som kör de här antispamskydden eller försöker blocka då för att få mail skickat från port 25 och sen hemanvändare då, de tittar aldrig i WIS. Och jag vet inte om de inte förstått eller tycker att det är jobbigt, men jag tycker det är en öppen liksom ypperlig att kunna se vad informationen, där står ju ändå kontaktinformationen när man vill klaga hos den av ansvarig operatören. Utan de går vidare exempel och kollar på hostnamnet, så att säga. Om vi tittar på den övre där, det är en typisk IP-adress för en bredbandskund. I det här fallet är det för företag, men ändå bredbandskund, så att säga. Det är ganska generiskt. Vi har IP-adressen högst upp och sen har vi reversion på den. Om vi slår upp den, då får man upp det här namnet på den. 213.64.32.2 och så vidare. Om vi tittar på den nedanför så är det en IP-adress från Gotlands kommun. Och vi kör en reverse på den IP-adressen, då får vi upp ksk.kundtlakt.se. Men nu är det så här att det finns vissa i vissa spamkretsar och sånt där, de tycker att det här inte duger. De vill gärna se att det ska lägga in en rad med dynamic och static i postnamnet på alltihopa, för att det ska göra det ännu tydligare. Och den som managerar kanske 1000 IP-adresser eller DNS, det kanske är ganska enkelt. Men sitter man på ett par miljoner, det blir väldigt mycket att sköta och sånt där. Och dessutom tycker jag lite grann att det vore bra om man kunde titta i WIS-databasen också, för att hostnamnet ska egentligen inte spegla så himla mycket av egentligen vilken typ av adress man litar på den. Så att det här är en diskussion som går fram och tillbaka, så fort man tar upp så tycker jag att det är inte lite väl tufft att kräva att man ska ha någon typ som talar om att det är dynamiskt eller en statisk IP-adress, och därifrån så ska mottagaren kunna utgå ifrån om man ska släppa in det här mejlet eller inte. Att man ska ha det i domänen eller i hostnamnet till exempel. Och vissa vill gå så långt så att om vi, på alla som de inte kan tyda själv, för om vi tar en amerikansk operatör, han kanske är lite svårt att veta vad Gotland.se är. Det är en operatör eller ett företag och så vidare. Det här ställer ju till lite problem i alla fall. Och har man inte det här så kan man då få en del problem med leverans, så att säga. Så att det här kan vara ett tips att kolla på om man har väldigt, vad de anser, automatgenererade hostnamn. Det här är typiskt där ovanför 213.64. Det tycker de är automatgenererat. Och då är det tyder på att det är en hemanvändare, en bredbandskund, och han ska inte kunna skicka mejl direkt till min mailserver. Då finns det en annat sätt att göra det här. Och MAPS är ju Mail Abuse Prevention System. Och de har ett väldigt bra fungerande, ett antal i sin svit antispam produkter och skydd. Och en av dem är Dial-up User List, DUL. Och den fick namnet, den används fortfarande trots att vi inte använder det här för uppringda förbindelser. Men det kom igång en gång i tiden för just modem uppringningen, så att säga. Och det här är IP-adresser som operatören själv väljer att lista i. Nu har jag gjort det ganska krasst där och kallat det whitelist och blacklist. Men i princip är det så här att i whitelisten, där talar operatören själv och säger att jag har den här mängden IP-adresser. De här tillhör företag och alla andra som jag tycker ska få skicka mail direkt i port 25. Och så lägger han det nu i whitelisten och resterande lägger han i blacklisten här. Och då var ju tanken den att man ska kunna veta att allt det här operatören säger i whitelisten kan jag lita på. Medan det som är blacklist är det här kan vara hemanvändare på bredbandsuppkopplingar och sånt där. Och sen kan jag som annan operatör i världen som sitter och använder den här så kan jag liksom välja att använda det här och på så sätt få reda på direkt ifrån pudens kärna, direkt alltså från operatören att han har sagt att det här är godkända och det här är icke godkänt. Så det är frivilligt att använda, det är ingen som tvingar på honom. Så att det här är också ett sätt att lösa det på. Så att, men det är långt ifrån alla som gör det här. Och det är väldigt långt ifrån alla som använder det. En del gör det lite godtyckligt. Om vi ska titta lite grann på vad som har hänt då, på senaste tiden här. Och om vi ser hur svårt är det egentligen idag att få ett mejl levererat till exempel. Och lyckas leverera till exempel till de här stora drakarna till exempel. Vi tar Hotmail i det här fallet då. Så är det inte så himla trivialt. Det är ett antal saker du måste gå igenom här. Jag hoppas ni är redo, för nu åker vi här. Det är lite grann så här idag känner man sig, alltså när man ska leverera mejl. Jag har haft många som jag har diskuterat med som har känt sig väldigt så här. Hur kommer jag i kontakt med dem? Alltså, jag kommer inte igenom och så vidare. Men så här ser det ut. Först måste man registrera för en så kallad feedback loop. Och det gör man via deras webb. Via den här länken. Och då får man typ data tillbaka så man får reda på vad som har flaggats och inte flaggats. Och sen måste man registrera sig för deras SDNS. Och där får man tillbaka också lite mera aggregerad data. Vad det är som har gjort att det här har blivit flaggat som spam och så vidare. Och sen måste man se till att kolla igenom på sin PRA-domän. På sin responsible address. Och sen from. Och sen se till SPF eller DKIM. Funkar också idag så. Vi ska höra senare. Och se till att alla IP-adresser finns med. Om de inte klarar det här så är det kört totalt. För då vill de i huvud taget inte prata med era mailserver. Och när man har verifierat det så får man testa det till en speciell adress för att se att det funkar. Och det är flera som redan gett upp i den här tidpunkten. Men det tar lite mera åtgärder här. Så får man vänta några dagar så får man skicka igen och se vad som händer. Och kommer det fram, ja, då har man ju löst problemet. Är det inte, det vill säga att de är bulkade på något sätt och hamnar i deras de spamkonton, de här som finns då för just med. Så får man öppna ett ärende hos Hotmail och har man tur så vill de titta på det. Annars kan de väldigt enkelt också säga nej, det här ser lite skumt ut. Ja, du får nog gå hem och skruva på det. Kom tillbaka när du rättar till det så att säga. Och ibland så är det så att man måste ta kontakt med Brightmail som är deras leverantör utav antispamskyddet. Och där är ett typexempel också på att det är en privat tjänst att säga Brightmail. Det vill säga att det inte är öppet för allihopa, utan vilket gör att det kan vara lite svårt att få reda på ibland varför vissa saker blir flaggade som spam. Jag vet ett företag, försäkringsbolag här i Sverige som anlitade ett antal verkstäder för att åtgärda skador på bilar. Vad de gör är då att de rapporterar till de här underleverantörerna och säger att vi har en bil här, en Opel 2008 och den har blivit skadad i fram. Hur mycket ska ni ha för att fixa det här? Och så får de komma in med anbud och via e-post. Och de tvättar sin mail i Danmark för sen skickas tillbaka till Sverige. Och den här mailtvätten, antispamskyddet och den där, det är Brightmail. Och ingenting kom fram och de kunde inte få reda på vad det var som gjorde att det blev stoppat. Och vi fick det plötsligt att börja fungera genom kontakter. Genom Per Hellqvist, den här antivirusgurun här. Genom hans kontakter rakt in hos Brightmail och samhället som löste upp det här. Så att det här kan vara väldigt problematiskt. Men när man väl har fått det här fungera då genom det här så är det då att man försöker hålla en jämn nivå på utskicken. För om det kommer sådana här stora skurar så kommer man tro att det är någon attack på och det triggar garanterat igång det här. Men håller man sig till den nivån hela tiden så brukar man kunna ta sig igenom de här och det brukar fungera. Men ibland så kan saker förändras och det här är någonting som man kontinuerligt får hålla på. Och jag förstår att man vill skydda sig så att säga, men det måste också finnas ett sätt för legitima att kunna ta sig fram. Vilket gör att det här är lite komplicerat också för företag som kanske tar tid att lägga ner på det här, massa energi på det. Så att det har börjat dyka upp andra företag som erbjuder det här som en tjänst. De går i god och säger så här: jag ser till att din e-post kommer fram. Jag har god renommé runt omkring. Visserligen vill jag ha en släng för det här, men jag gör det. Och det är typiskt Good Mail. Det fanns någonting som heter Delivery någonting också. Och i Sverige vet jag att Strålfors är på gång med någon tjänst där också. På något liknande som bygger på samma sak. Där de går i god för sina kunder och sen knyter de kontakt med operatörer. Och så finns det de här kardinalfelen som man inte får glömma då. Och jag ser det här alldeles för ofta i mina loggfiler då så att säga. I det här fallet så saknar de en reverse. Det är därför det står unknown. Det ser bara IP-adressen på den sändande mailservern. Vilket gör att det här mejlet inte kommer fram. Och det kommer inte fram till min brevlåda, men den kommer säkert inte fram till tiotusentals andra mailservrar i världen. För att du kan inte verifiera på vem det är. Visserligen har du IP-adressen att gå på, men det är inte tillräckligt gott. Man tycker att det ska fungera under DNS på den. Det där är lätt åtgärdat och så skulle det fungera igen. Och det andra felet som man ser väldigt ofta, det är att man använder ett namn i hello-kommandot här. Som man ser hello, det är ju det namnet som mailservrarna hälsar med varandra. Och det namnet existerar inte. Antingen så finns det ett DRS eller så är det som här. I det här fallet så är det helt fel konfigurerat. Den har en toppdomän som heter .local som inte ens existerar. Och det här tror jag är typiskt Microsoft Mail Server som står där i Exchange. Så att de här två, jag har sett små företag och jag har sett stora företag som har gjort de här misstagen. Det finns väldigt lätt åtgärder. Tar man några minuter så funkar det. Det var i princip allting jag hade att berätta om just den här med problem och från mejlen. Men det har alltså blivit mycket tuffare och mycket striktare. Men håller man sig till de här reglerna och sånt där så kan man få fram. Men det gäller ibland att ha ganska djup kunskap i det. Nu har jag fått rollen eftersom Jörgen har väldigt sjuk och har feber, skulle gå till läkaren. Så då får jag annonsera på vår nästa talare istället. Från Blekinge Tekniska Högskolan. Och hade ni några mer frågor till mig? Annars ska vi ta dem efteråt. Då släpper jag fram. Tack.
Martin, vad är den döpt till? Där har jag den, ja. Bra, nu hittar jag den.
Så. Ja, hej. Jag heter Bengt Karlsson.
Jag får prata i mikrofonen, jag glömde det. Jag heter Bengt Karlsson, kommer från Blekinge Tekniska Högskola. Och jag ska egentligen inte hålla något tal här. Det här därför att vi har fått ett projekt med .se som heter Säker e-posthantering bland illasinnad programvara. Lite grann om innehållet i detta kommer vi att prata om senare, eller rättare sagt min kollega Martin Bolt som har en presentation nu i nästa pass som då kommer mellan 11 och lunch. Utan jag har bara blivit ombedd att berätta lite om det här projektet i allmänhet. Det var ju så som Jörgen sa att i våras eller försommaren så gick .se ut med en förfrågan till högskolor om vi var intresserade av att bedriva forskning tillsammans med .se. Och det var vi väldigt intresserade av, och vi fick då ett projekt som heter så här: säker e-posthantering bland illasinnad programvara. Tänkte nämna några ord om Blekinge tekniska högskola. Jag tror inte vi är så kända här uppe i Stockholm. Ligger nere i Blekinge, så att långt härifrån. Men vi håller på ganska mycket med säkerhets. Så vi har på gång eller startat 4 stycken olika program. Kandidat, magisterprogram och också mera yrkesinriktade. Och har också åtskilja distanskurser inom säkerhet. Så att vi har hållit på med det här egentligen sedan 2002 på allvar, några år nu. Och vi håller också på med forskning. Vi har faktiskt väldigt mycket koncentrerat vår forskning just kring hoten på internet. Illasinnad programvara, alltså virus, spionprogram och indirekt också spam kan man se som ett hot. Och vi har också väldigt mycket försökt att samarbeta med företag och myndigheter. Vi känner oss som en liten högskola. Det är viktigt, kanske speciellt viktigt för oss att ha det här samarbetet. Syftet med det här projektet som vi har fått då, det är att ge en heltäckande beskrivning av de mjukvaruhot som finns när det gäller pålitlig e-post. Inte bara begränsat till spam som Arma pratade om här, utan vi tror att de hänger ihop, så att spionprogram och malware, alltså virus och maskar, bildar tillsammans en helhet. Jag ska strax återkomma till det. Och vi vill i det här projektet inrikta oss mot nya typer av motmedel. Det som är problem när vi har de här angreppen är att virus, de hanteras på ett rätt så enhetligt sätt. Därför att har man ett virus på datorn så är det bara att plocka bort det. Det finns idag effektiva antivirusprogram. De klarar inte allt, men de klarar väldigt mycket. Men pratar vi om spionprogram och spam så är det mycket mer komplicerat. Vi fick ju här en beskrivning om att det som vissa uppfattar som spam uppfattar andra som företagsrelaterad post som måste komma fram. Man måste göra en avgränsning, och det är samma sak med spionprogram. Så att vi ser det så här. Att de här olika illasinnade programvarorna, de bildar en enhet. Spionprogram kan då användas för att leta upp målgrupper som man vill använda sig av e-mailadresser. Virus kan användas för att installera proxyservrar på inte ett ont anande användares hemdatorer. Så att det är ju väldigt vanligt idag att när då ett spamutskick sker, kanske till en riktad grupp till och med, så ligger det då bakom virus som har sett till att installera ett stort antal servrar där utskicken kan ske ifrån. Och spionprogram som har tagit reda på mera vilka man ska rikta sig mot. Och anledningen till att detta har blivit ett allt större problem, det är att det här ger intäkter. Vi vet det, att spam genererar intäkter. Annars skulle de inte hålla på att skicka ut. Så att i vår beskrivning av situationen idag så tror vi inte längre att det här uppmärksamhetsfaktorn, den ensamma hacken som sitter och försöker göra sig berömd genom att göra ett stort angrepp. Vi tror inte det är så viktigt längre. Vi tror att det är affärskonglomerat som står för de största angreppen idag. att det här mer och mer håller på att bli en business som andra business. Man kan tjäna pengar på det. Det ligger på det olagliga området eller på ett gränsfall, någon gråzon mellan det lagliga och det olagliga. Och det gör då att vi tror att de motmedel man får titta på ser lite annorlunda ut än de vi haft hittills, där man bara försöker sortera bort program. Tittar man på ett antispionprogram idag så är de inte alltid så effektiva, eller nästan aldrig speciellt effektiva. De kan inte ta med alla program som egentligen klassas som spionprogram, därför att de riskerar att bli stämda. Det finns alltid någon som säger att det här är ett vårt affärsidé. Ni kan inte sortera bort vårt program. Så att vår idé bygger då på att man tittar bakom. Spionprogram får man ofta in genom att man själv har godkänt ett licensavtal. Man brukar kalla det EULA, End Users License Agreement. Och problemet där är att ingen läser hela de här licensavtalen innan man installerar ett program. Därför att de är snåriga, de är långa och kanske helt enkelt inte ens begripliga. Och någonstans i texten så har man godkänt att ett spionprogram har installerats. Och då vill vi titta på möjligheten att automatisera vad som står i texten. Om inte vi läser det, kan vi då få en dator till att läsa det eller i vart fall plocka ut det väsentliga texten så att vi inte accepterar något vi egentligen inte vill få accepterat. Den andra idén som vi tänker titta på, det är rekommendationssystem. Det här är väldigt vanligt inom många områden. Är man ute och handlar på nätet så får man ofta rekommendationer vad folk tycker om film, musik och så vidare. Vi skulle kunna göra samma sak med datorprogram. Framförallt de mindre kända. De som vi egentligen inte vet så mycket om innan. Men det finns ju andra ute som redan har provat det. De har synpunkter på de här. Med hjälp av ett sånt här rekommendationssystem så kan vi bli säkrare på vad vi installerar och inte installerar utifrån vad andra har tyckt. Det finns givetvis en hel del invändningar mot det här. Man kan försöka manipulera det och så. Men det ingår också i så här forskningsuppdraget. Så avslutningsvis. Vad vi då kommer att jobba tillsammans med .se på. Det är att tillsätta en doktorand inom det här området. Vi har redan en annons ute. Vi hoppas att det här ska kunna ske under början av 2009. Det är jag och Martin som pratar sen som kommer att vara handledare. Och vi kommer att ha kontakter då med näringsliv, samhälle och inte minst .se. Så att det är mycket möjligt att vi återkommer på kommande internetdagar och berätta om framstegen på det här projektet. Tack för mig. Några frågor?
Inga frågor? Inga frågor alls. Tackar Bengt så mycket. Jag ska släppa fram Rickard som ska prata lite grann om det här med svagheten som finns där med att man kan lita på att avsändaren är den han är och att man får ett ID. För det är ju ett av svagheterna i e-postsystemet, att vem som helst kan ju utge sig för vara vem man vill, så att säga. Jag lämnar snabbt över till Rickard. Varsågod.
Ska vi se ifall det, ja, det funkar, vad bra. Jo, mitt namn är Rickard Bonsson. Jag är studerande från Linköpings universitet och läser civilingenjörsprogram. Närmare bestämt IT-programmet och inriktning mot säkra interaktiva datorsystem. Jag har ju då genomfört ett examensarbete här på .se. Och det har ju då handlat om DKIM med DNSSEC. Och vi kan väl dra lite fort vad diakim är, men vi kommer gå in mer djupare på det längre fram. Och det är ett sätt att man kan signera innehållet i e-postmeddelandet samt delar av e-posthuvudet, så att man kan se vart det kommer ifrån och att innehållet är korrekt. Att ingen har manipulerat det som inte har tillstånd att göra det. Och det här finns ju som en standard då, som en RFC som IETF har gjort. Och det här har vi då kollat på en implementation av DKIM, DKIM Milter, som då har en utvecklare i England har gjort en patch till som gör att den kan validera DNSSEC. Och det mitt uppdrag har varit då att kolla att den här programvaran gör som den ska, att de här nya delarna i DKIM Milter verkligen fungerar. Sen så har vi också kollat vidare på att ha det här i drift och kunna se om det kan samexistera med andra teknologier, om det fungerar tillsammans med andra DKIM-implementationer. Sen har jag också gjort hotanalyser, diverse, men jag kommer bara sammanfattningsvis berätta resultatet där. Och sen så har vi också samlat in statistik om den nuvarande användningen här i Sverige också. Bland annat på vilka domäner som använder det och även kollat på mailservrar på hur stor del är det som är signerat som kommer till olika e-postservrar. Om vi börjar lite med e-post där, så är det ju väldigt lätt att kunna förfalska ett e-postmeddelande just för att det inte finns några inbyggda metoder i e-postsystemet på att kunna se att de här uppgifterna som man får är korrekta. Och det här leder då till att man kan börja på missbruka systemet, och vi har ju precis fått det här om spam och phishing. Och det jag kan se som att man kan göra mot det här är att antingen att utbilda sina användare att verkligen kolla på e-postmeddelandet, att det stämmer det här som det ser ut, eller så att man får ta hjälp av tekniska hjälpmedel. Och det är det jag tänkte gå in på då, lite på varför de finns för olika lösningar som man skulle kunna använda. Och man kan dela upp det i två kategorier. Dels att man kan kolla på att avsändaren är rätt eller att innehållet är rätt. Sen går det i och för sig också att kombinera dessa. Och vi har ju då, som vi pratade lite om, SPF. Och kan dra lite snabbt på hur det fungerar. Att det är ett system då som säger att de här IP-numren får skicka e-post som utger sig att vara från våran domän. Och att om då någon tredje part skulle skicka e-post och utger sig för att vara den domänen, så kan den mottagande parten då kolla upp om den datorn får skicka e-post för den här domänen. Och som det är i det här fallet då, som vi ser på bilden, så är det bara själva vår mailserver som går ut och skicka till andra parter. Sen så har vi vidare SenderID. Det är något som Microsoft ligger på väldigt mycket att använda. Det är väldigt liknande som SPF, men att man kollar också förutom på SMTP-huvudet och också på själva e-posthuvudet. Och se, med hjälp av en speciell algoritm så väljer man ut rätt adress som ska ingå och valideras. Och vi pratar ju även om svart- och vitlister. Men det finns också gråa lister som är som en kombination däremellan. Att man, det finns olika sätt att kunna lösa dem, men det är bland annat att man första gången man skickar e-post till en server så ser de att nej, du får inte skicka nu, men försök igen senare. Sen kommer man ihåg att de här har försökt att skicka till oss. Sen en vanlig normal mailserver försöker att skicka igen x antal minuter senare. Och den gången de skickar så kommer de fram. Och om man har då som spam-server som skickar ut miljontals meddelanden, de struntar ju just nu till exempel på om vissa av de här meddelandena inte kommer fram. Men det här är ju en teknik som bara funkar så länge inte alla använder den tekniken, för att då måste spammarna börja på gå över till att försöka igen och se ifall det är vissa av de här e-postmeddelanden som inte gick fram. ADSP, det är ju inte riktigt en autentisering av avsändare, men jag har lagt den i den kategorin just för att den fungerar på liknande sätt som SPF. Och ADSP, det hör egentligen ihop med DKIM som jag kommer prata lite om här. Och det är ett sätt att berätta att våran domän signerar med DKIM. Kan man kort sammanfattat säga att det fungerar. Men om vi går över då till autentisering av innehåll. Det finns många teknologier där som har funnits genom historien. Men jag har valt att ta med de som används mest nu. Och vi har här S-MIME och PGP. Och där har man att man lägger på signaturer på meddelanden som man skickar med e-posten. Och de hanteras med hjälp av publika och privata nycklar. Och det är skillnaden mellan de här, det är ju hur man distribuerar de här nycklarna. Och om man tar som S-MIME, då kör man med det här Certificate Authority-strukturen som man har till när man surfar säkert på internet så har man den här HTTPS. Det är samma struktur där som man har för att skicka ut sina publika nycklar. Medan PGP så har man något som kallas antingen att de har Web of Trust, alltså att man litar på andra parter som i sin tur litar på nästa. Och därför kan jag själv lita på den tredje parten. Eller att man då har nyckelserver som man ansluter till att hämta ifrån. Och sen så kommer vi då över då till DKIM och Domain Keys. Då har föregångaren egentligen Domain Keys som man kan prata om, för att det är där som Yahoo börjar på att utveckla. Och sen så slogs det ihop då med Cisco-arbete och SendMail tror jag gick ihop. Och sen kör de ihop till DKIM. Däremot så används Domain Keys fortfarande i en stor utsträckning. De fungerar på liknande sätt. Variablerna har samma namn men de kan ha olika tolkningar. Men vi har valt att kolla här på DKIM. Och jag kommer gå in här på hur det fungerar alldeles strax. Och om vi då kan börja på att kolla på lite hur det fungerar, det är att det är genomskinligt för användarna. Och det här är just för att om vi då kollar på SMM och PGP så har det att du ligger alltid med signaturer i meddelandet. Så att en användare som inte stödjer SMM eller PGP, de kommer att se den här signaturen både ovanför och under sitt meddelande. Och på något sätt så kan ju det förstöra flödet. Fördelen med DKIM är ju då att den lägger upp sin signatur uppe i e-posthuvudet. Där det står vart, vilket datum det skickades, vem det kommer ifrån, vem det ska till, vilket subjekt det är. Och i och med detta så behöver inte alla införa det samtidigt heller, för att det är ingen kryptering som ligger på här, utan det är bara en signatur som gör att man kan kolla att innehållet inte är förändrat och att vissa av e-posthuvudena inte har ändrats. Och då gör det att då kan man fortfarande starta igång, börja signera, och det förstör inte för andra som skulle ta emot det som inte kan förstå det, Kim. Och vi pratade ju då om hur man distribuerar de här publika nycklarna. Vi hade ju då att man körde med den här Certificate Authorities eller att man hade en nyckelserver som låg. Men DKIM, de lägger ut sina publika nycklar då via DNS-systemet. Och det är det som gör det lite unikt, att man publicerar då egentligen via en infrastruktur som redan finns. Så därför behöver man inte lägga stora kostnader på att registrera till exempel ett nytt certifikat eller att få ha tillgång till någon nyckelserver någonstans. Utan man använder redan sin befintliga DNS-server som behövs just för att e-postsystemet ska kunna fungera, för då har man ju redan sitt domännamn ett någonting. Och sen så har man också som, om man bara har DKIM och inte den här ADSP som vi pratar om, så är det att en trasig signatur räknas som ingen signatur alls. Och det är just för att kunna skydda sig mot att det skulle göra mer negativt att man använder DKIM. Men däremot, om man börjar på att använda ADSP, som jag kan berätta lite om hur, vad det handlar om. Det är ju egentligen standard nu som håller på att gå igenom fullt ut i IETF, fast de har i slutprocessen på att göra en standard, så de har inte riktigt kommit igenom. Det är väl några veckor kvar. Men det är att då kan man då berätta att våran domän signerar alla sina e-post, eller att vi signerar ingenting, eller att vi signerar allt och vi rekommenderar att ni kan kasta det på de här trasiga meddelanden. Och då gäller ju inte den här raden som jag precis pratade om. Och sen så är det också att det här är ingen lösning mot spamproblematiken, utan det är mer att man skyddar sitt eget domännamn mot missbruk egentligen. För att då har man att om någon skulle utge sig och skicka utan signaturen, så har man ändå att man kan kolla upp att ja, men hallå, vår domän måste ha en signatur med sig. Nackdelar, det är att det kräver extra hantering hos mailserverna i och med att vi har de här kryptografiska beräkningarna som sker. Och det blir ju en liten overhead då på det egentligen. Och sen så kommer jag komma lite mer om nackdelar under hotanalysen som jag har genomfört. Det jag gör nu det är att jag kommer egentligen gå på naturliga flöde på hur det fungerar. Vi ska inte gå in så djupt på detaljer, utan det blir mer att man från att man skickar att det går via våra mailserver över till mottagande parten och sen till slutanvändaren. Och som ni vet så påverkas e-postmeddelandet rätt så mycket under sin färd över internet. Och därför så bör man kunna motverka vissa av de här naturliga sakerna som sker i e-postsystemet. För det är inget bra att använda någon digital signatur som går sönder på en gång bara för att vi skickar ut i naturlig miljö. Så därför har man då en algoritm som egentligen kollar igenom e-postmeddelandet. Ta bort extra, det beror på vilken kombination man har när jag kommer in på det. Men det är för att man förbereder e-postmeddelandet innan man skapar den digitala signaturen. Och det är ingenting som påverkar meddelandet, utan det är bara någonting som sker rent beräkningsmässigt innan vi skapar signaturen. Och det är för att undvika vissa typer av vanliga modifikationer. Och man kan välja olika kombinationer, att man tillåter lite modifikation eller mycket modifikation. Och sen går det att göra olika kombinationer på om man vill ha inga modifieringar alls får ske på vårt meddelande. Men däremot så tillåter vi att lite modifiering får ske till vårt e-posthuvud där uppe. Och det har vi de 4 olika typerna. Jag går inte in specifikt på vad som händer, men man kan ju sammanfatta det som att extra blanksteg kryps ihop till en blanksteg. Eller att radbrytningar i e-posthuvudet går upp till en rad. Det går att läsa lite mer i, om man är intresserad i RFC 4871. Sen så när vi ska göra signeringen så gör vi en checksumma av vårt meddelande. Stoppar in det i en DKIM-signaturhuvud. Och sen så är också att man som signerare väljer vilka huvuden är jag vill skydda. Vill man välja till exempel att jag vill skydda datumet, jag vill skydda subjekten. Det som är obligatoriskt att man ska skydda, det är ju från adressen, alltså vart e-postmeddelandet kommer ifrån. Det är det enda som man måste göra. Sen så får man själv som avsändare välja ett urval av de huvuden som man ska välja eller signera. Och att det är ju rekommenderat att man inte ska välja e-posthuvuden som troligtvis kommer att modifieras under sin väg till mottagaren. Och det går även också att förneka att vissa e-posthuvuden inte existerar genom den här metoden. Så att ingen kan lägga till ett e-posthuvud som inte existerar. Och på så sätt kunna modifiera meddelandets innebörd på något sätt. Men när vi gjort det så kan vi se ett snabbt exempel bara på hur signaturen skulle kunna se ut. Vi ska inte gå in så djupt på det, men vi har bara vilken algoritm man använder, för vilken domän, olika checksummer, vilka huvuden och signaturen. Så det här är bara någonting som blir dolt i e-posthuvudet. Och som slutkund så ser man egentligen aldrig det här, förutom om man inte kollar på originalet. Och det finns ju givetvis fler taggar än de här som man kan välja att använda. Och jag pratade om att man publicerar de publika nyckeln i DNS-systemet. Och det, då lägger man egentligen, man har ju sin domän exempel.se. Sen under där så har man då understreck domain key. Och innan dess har man någonting som kallas för selector. Och det är för att man då ska kunna ha olika typer av nycklar. Att man kanske vill rulla dem varje månad. Eller att man har en för olika avdelningar, att forskning och utveckling har en, teknikavdelning har en annan. Och det går ju också att ha nyckelåterkallning ifall någonting skulle ha hänt, att någon privat nyckel har råkat smita iväg. Och vi har ett exempel på här nere hur det skulle kunna se ut. Då vi har först X1 var den här selektorn som jag pratade om. Och sen så följer den här domain key och vår domän. Sen ligger det i ett textfält i NES-systemet. Vilken version vi har. Att vi kör RSA. Den publika nyckeln. Och om man då skulle vilja återkalla en nyckel, så är det bara att man tar bort den publika nyckeln ifrån den här posten. Så att det egentligen bara blir P lika med där. Sen så nu kommer över till verifiering. Då hade vi att vi skickar med vår signatur upp i e-postmeddelandet. Man kollar på, mottagaren kollar på den här signaturen och försöker återskapa enligt de här inställningarna som stod där. Och sen jämför det med då, med hjälp av den publika nyckeln, om det här är från rätt avsändare eller inte. Och att då kan man då exempelvis stoppa in resultatet i ett resultathuvud här, som till exempel den här. Och det är för att kunna meddela vidare i kedjan till någon, till exempel någon spamfilter, som kan kolla att har den här blivit signerat eller validerat. Eller att man har någon plugin i sin Outlook som kollar att det här huvudet finns med. Det är ju egentligen upp till mottagaren hur den skulle vilja ha sin konfiguration att se ut. Men vi pratar också om att nycklarna, de ligger i DNS-systemet. Och vi vet ju om att DNS-systemet är ju lite sårbart av vissa olika sorters attacker. Vi har ju från, om vi ser som S/MIME och PGP, där hade man ju sin tillit, att man litade på de här rotcertifikaten någonstans i sin kedja. Eller att man litade på någon kedja. Här är att vi litar ju då på DNS-systemet, att vi ska få våra publika nycklar korrekt levererade till oss. Och då kan man dela upp i några olika kategorier på vad som man kan göra mot DNS-systemet för att kunna, en attackerare skulle kunna skicka falska publika nycklar då till en mottagare och på så sätt kunna lura systemet. Jag ska inte gå in djupt på det, men vi har några kategorier där. Och skulle man då använda något av de här, så skulle det kunna vara att en attackerare då kan publicera sina egna nycklar. Och på så sätt har man inte motverkat det. Så det är därför som man då skulle vilja införa DNS-sec, som är då som ett, att vi då verkligen kan kolla på att är det här verkligen från rätt DNS-server som jag fått därifrån. Och jag ska inte gå in så djupt på DNSSEC för ni har säkert varit och hört någonting där under dagarna. Men det är egentligen att man skickar med digitala signaturer så att man kan verifiera att det kommer från rätt avsändare. Och att det är ett sätt att upptäcka modifiering av tredje part. Och att vi då kan egentligen se att det här kommer från rätt person eller från rätt server. Och systemet är egentligen uppbyggt att man litar på olika ställen, på olika islands of trust. Men hela målet är väl egentligen att man ska kunna bara ha ett ställe att kunna gå in i hela kedjan och det är uppifrån roten. Annars är jobbet om man måste, som vi har nu, att vi bara kan lita på .se har just här att vi litar på Bulgarien. Och som alla andra nätverksservices så kan man inte skydda det här mot denial of service. Och det är något naturligt i nätverkssystemet bara. Det finns ju många olika hotbilder mot det här systemet. Bland annat till exempel att en privat nyckel skulle kunna smita iväg. Men jag har bara tagit de som är lite mer, som man behöver tänka lite mer extra på. För att om vi säger som att man ska skydda sin privata nyckel, det är ju rätt så självklart. Så jag har inte tagit med sådana bitar som skulle kunna finnas med här, utan det här är sammanfattning. Och det finns ju i själva DKIM så finns ingenting som skyddar mot återspelning av gamla meddelanden. Och i och för sig, man skulle kunna kolla på datumet om man har signerat det. Eller att man kollar på tidsstämpeln i signaturen. Det är det som skulle kunna avslöjas att det här har skickats igen. Så man får ju se till att man inte skickar någonting som skulle kunna skada så att det kommer fram två gånger. För det är bara för en tredje part att kunna lyssna av trafiken och sen så vid ett senare tillfälle kunna skicka samma meddelande igen. Men det är ju samma sak om man skulle då kolla på SMIME och PGP. Att där kan man också skicka samma meddelande ännu en gång. Sen har jag också att vi har problemet om vi har en riktig användare eller om vi har malware på någons dator. För vi har ju bara att vi kan ju bara se att det här kommer från en riktig användare till oss om vi ser som mail server tittar på meddelandet och se att de autentiserar sig med sina inloggningsuppgifter. Det hindrar ju inte att den här användaren eller dålig mjukvara på dess dator skickar dålig information via våra mail server. Så det är ju, fast det är ju ett steg bortom DKIM egentligen som inte ligger inom det här området. Sen så har vi också att vi skyddar ju det själva domännamnet. Men det är ingen som hindrar att någon registrerar något liknande domännamn. Till exempel att om vi har den stora banken så lägger vi till att den heter bara store, den stora bank. Ta bort en där. Och vissa användare kanske skulle kunna gå på det här. Och det är då att viktigt också att man berättar att det är bara att det är det här domännamnet. Sen har vi också, som vi hörde i inledningstalet om de här internationella domännamnen, att de skulle kunna göra att man byter ut mot kyrilliska bokstäver som ser likadana ut för en användare. Men rent för datorn så är de helt två skilda saker. Och sen så också finns det något som man kan ju välja i sitt system, att man, jag signerar bara så många som bit av mitt meddelande. Det här under signerar jag inte. Det är för att man kan till exempel vill, man vet att det här meddelandet kommer att gå via en e-post med en lista som kommer att lägga till reklam där under. Då skulle man kunna tänka sig att då skyddar jag mig mot detta. Att jag signerar det här mitt meddelande, sen får den lägga på reklam under. Men använder man något sånt så öppnar det upp för att någon annan skulle också kunna få lägga på information under. Så det är värt att tänka på innan man börjar på att använda en sån parameter. Det går att modifiera och lägga till osignerade huvuden. Det är ju rätt så självklart. Man måste tänka igenom där på vad man ska skydda och vad som inte är värt. Och jag pratade om den här canonicalization-algoritmen som då egentligen förbereder vår signatur, att den går att utnyttja. Vi sa att vi krympte ihop till exempel blanksteg till ett blanksteg. Så man har då ASCII-grafik till exempel sin meddelande. Om man tillåter att man får krympa ihop det, skulle någon kunna bara modifiera och ta bort lite blanksteg däremellan. Och på så sätt kunna få ett annat struktur på meddelandet än vad man själv hade tänkt sig. Sen så hade vi att vi kollade på DKIM-milter och att vi har en utvecklare i England som hade gjort en patch till det och gjort så att den kan hantera DNSSEC. Och det här är ju egentligen en servermjukvara som man kan säga. Så den kör ju tillsammans med SendMail och Postfix, för den kör med milter API-tar. Och det vi har testat är egentligen att vi dels kollat att patchen fungerar som den ska. Och att den inte gör några oväntade saker om den kommer in oväntade resultat till den. Så de här funktions- och domäntesterna. Sen också att vi har gjort grundläggande e-postfunktionaliteter som att de kan få skickas till ord på olika sätt. Och att de kan samexistera med de olika SPF, PGP och SMIME. Spamassassin har vi prövat lite sådär. Och sen också att det fungerar tillsammans med andra implementationer. Och patchen funkade som den skulle. Den gjorde inga oväntat eller dåliga saker om man skickar in felaktiga värden till den heller. Sen har vi också att vi kollar på de olika e-postteknikerna. Då finns det en som heter maskering, alltså att man byter ut vårt domännamn mot ett annat när det passerar vår mailserver. Och det är ju rätt så naturligt då att en sån sak inte fungerar om man har en DKIM-signatur. För det var ju precis där vi skyddade oss mot, att man skulle få modifiera vårt frånfält till exempel. Så att om man använder någon maskeringsteknik, att man byter ut e-postnamn, så måste man göra det innan man har signerat e-postmeddelandet. Att man har aliasing, det är att man har sätter upp som virtuella e-postkonton. Och sen så när den får ett e-postmeddelande så skickar man antingen vidare till en lokal process på datorn, en annan e-postkonto eller ett externt e-postkonto. Och det fungerar ju helt felfritt att köra vidare så. För att det är ingen direkta modifikationer som sker där, utan det är bara att det studsar vidare på en gång. Samma sak med forwarding. Det är lite annan teknik, bara sker på lite annan plats. Det kan ju ske i mailservern. Det kan ju ske hos MDA, alltså den som ska leverera till e-postkontot, eller att det sker ute hos användaren i sin Microsoft Outlook. Och det fungerar bra där också, så länge som man inte modifierar. Och i de fall som vi kör så var det inget sånt. Sen så kollar vi också på Mailman som e-postprogram. Det fungerar bra så länge som e-postlistan signerar. Men däremot så om man har vår domän signerar vår e-post, vi skickar till en extern part som har en mailinglista. Den mailinglistan skickar sedan vidare till en mottagare som kollar DKIM-signaturen. Däremot så har mailinglistan ingen signeringsfunktion. Då är att även om man har konfigurerat Mailman till att inte modifiera eller ändra någonting på e-postmeddelandet, så insisterar den ändå på att ta bort vissa saker i e-posthuvudet. Och i det här fallet var att den tog bort vinkelparenteser i returadressen. Så att det är ju någonting man får gå in och modifiera då i programvaran. För det var ingenting som man kunde göra via användargränssnittet för de som använder den här programvaran. Och i det här fallet så har vi då skyddat returadressen. Och sen om någon då tar bort vinkeladresserna i vägen där, så kommer det att bryta signaturen och den blir felaktig. Det fungerar bra tillsammans med SMIME och PGP. Och det är för att de sker ofta till exempel ute hos e-postklienten som man har. Och sen lägger man på DKIM-signaturen efteråt. Däremot ska man kunna tänka sig i andra fallet att vi lägger på en DKIM-signatur först och sen så lägger vi på kryptering efteråt. Men då har vi det här fallet att man modifierar ju faktiskt e-postmeddelandet. Och då innebär det att igen byter man ju DKIM-signaturen. Så där får man tänka att man ska göra det i rätt ordning. SPF, det är en programvara då som implementerar SPF. Själva SPF-delen fungerar ju som den skulle. Men däremot så är det att den här programvaran då, den skriver ut spårresultat i e-postmeddelandet. Och har man då skickat några varv fram och tillbaka och har valt att signera de här spårresultaten, så kan det bli problem när det kommer fram till motparten som då i det här fallet skrev över det resultatet och därmed bröt signaturen. Och sen så har vi vidare till Spamassassin. Då hade vi också aktiverat SPF och DKIM. Det fungerade precis som det skulle. Men även här har vi det här problemet att om man har signerat spårskrifter och sen kommer det till någon annan som skriver över det, så bryter man också signaturen. Så vi kan säga härifrån det att man ska då egentligen tänka på att vilken ordning man signerar. Att signera det sista man gör, validera bland det första man gör. Sen så har vi också testat mot andra implementationer. Det fungerar felfritt. Och det var ju då egentligen att, så enkelt som att många tillverkare av DKIM-implementationer har då en e-posttjänst någonstans. Man kan bara mejla till den. Så studsar den tillbaka ett svar som säger att ja, den signatur var korrekt. Och sen så har vi även vidare kört med Google Group som har aktiverat e-post eller DKIM-signering. Fungerar bra där. Samma sak med Google Mail. Och i och med att jag är från Linköpings universitet, så har jag varit intresserad av att kolla på hur funkar det automatiska forwarding som jag har där till mitt Gmail-konto. Vad som är en kuriosa att kunna kolla så är att det funkar faktiskt inte. Därför man tänker att jag har en automatisk forwarding till mitt Gmail-konto, så är att de går in och gör någon e-post huvudsanering, att de går verkligen in byter ut saker, tar bort citattecken, tar bort vinkelsen, parenteser på olika ställen. Och det här är ju ingenting som förbjuds att man inte får göra. Men det är ju ändå något som modifierar vårt meddelande som vi sa att, eller som vi inte vill göra. Och här då ett exempel på hur den gjorde, till exempel att den översta raden var som jag skickade. Och sen så tog de bort citattecknen därifrån. Det är ju fortfarande samma innebörd för oss som mottagare. Men de här citattecknen var ett värde för dekinsignaturen som nu helt var borta. Sen så har vi då till statistiken. Där jag säger att man kan mäta på två sätt egentligen. Att man kollar på antal domäner som har publicerat sin publika nyckel. Och att man mäter flödet bland e-postmeddelanden som kommer in till mailserver. Om vi börjar då först med antal domäner som har DKIM-nycklar. I och med att vi visste ju att den här DKIM-nyckeln publiceras under en speciell selektor. Så den är ju helt unik från tillfälle till tillfälle beroende på hur man har valt det. Så man kan ju inte som extern part kunna hitta den här publika nyckeln själv. Däremot ska man få en indikation på om själva undersökdomänen existerar. Där har man lite fallgropar till exempel med wildcard som kan fånga upp lite olika saker. Och sen har man också den här fallgropen att domain keys som var den gamla standarden använder samma positioner. Så att i den här statistiken så har vi då egentligen både DKIM och domain keys. Samt att vi inte får med nyckeldelegering som man också kan göra. För det kan man köra tillsammans med wildcards som då skickar över nycklarna till en tredje part. Och så här ser det ut just nu i Sverige. Bland de 750 000 domänerna som vi har. Så här ligger det uppåt 350 domäner som har DKIM. Och jag har plockat ut några nyckeldomäner. Defense, det är ju testdomänen för FMV. Sen har vi ett börsbolag, bank, konsultfirma. Vi har ju två av mailoperatörer, Spray och Yahoo. Och sen har vi Uppsala universitet. Och man kan ju inte direkt, för i och med att det här bara installerade under en månad, så är det lite svårt att dra slutsatser om den framtida utvecklingen på väg uppåt. Men vi kan ju i alla fall säga att de stora hoppen sker bland annat när Webhotell slår igång DKIM på sina mailservrar som de ger till sina kunder. På så sätt kan det vara att det kommer upp helt plötsligt 50 nya domäner för att de har alla till sina, har en DKIM-signering. Sen så hade vi också att vi skulle kolla på mailservrar. Att vi har en bra metodik på hur man ska mäta det. Men på den mailserver som vi hade tillgång till så kom det bara 10 000 meddelanden på 4 veckor. Och det kändes som att det var för lite bas för att kunna samla in på. Man behöver också ta från flera mätställen. För att om vi säger användare som var bakom den här mailservern. De har kanske en väldigt specifik användare. Hur ska man uttrycka det här? Ett specifikt sätt att kunna få e-postmeddelanden. Att de kommunicerar kanske bara med vissa människor. Och då kan det vara att det varierar. De här människorna kanske använder mer DKIM. De här använder mindre DKIM. Så därför bör man mäta på fler ställen. Och jag skulle vara väldigt intresserad om det var någon som hade tillgång till en stor mailserver. De har en stor användarbas. Och det vi gör är egentligen att vi mäter på från Spam Assassin. Dess resultat som den spottar ut i mailloggen. Och på så sätt ställer upp jämförelse hur mycket är signerat, hur mycket är signerat och verifierat. Och det här är då i relation med spam och hem. Alltså hem är den bra e-posten. Och på så sätt så får man fina kurvor på se. Där vi fick fram i alla fall att det rör sig om mycket mindre bön spam som är signerat jämfört med vanliga som är signerat. Men vi behöver som sagt ha bättre mätbas för att kunna dra bra slutsatser härifrån. Och som avslutning så går vi in på lärdomar. Vi vet ju att det sker mycket modifiering under transporten. Så man måste tänka igenom på det som bland annat gjorde det var e-postlistorna. Som ofta förstör signaturen. Så att om man som företag skulle vilja kommunicera med sina kunder och använda DKIM. Så är det rekommenderat att man då försöker ha så rak kommunikation som möjligt. Och inte gå ut genom mailinglista som man inte själv har kontroll över. Har man själv kontroll över den här mailinglistan så kan man se till att. Att den signerar om meddelandet. Vi nämnde ju att det fanns vissa säkerhetshot till det. Men det är inga så här gravt allvarliga. Utan det blir mer att man måste tänka till några steg extra. Samt att man måste tänka igenom på vad ska jag signera för någonting. Vad är det för något jag vill skydda. Vissa saker kanske inte är så viktigt att skydda. Om det skulle kunna ändras. Sen har också det här policy. Vad ska man göra? Ska man kasta ett meddelande som har trasig signatur? Ska man behålla det? Det är en rekommendation då att använda ADSP. Men i och med att den inte riktigt kommer igenom till full standard ännu så är det inte alla som implementerar det ännu. Och jag kan ju säga att det var 6 domäner i Sverige som använder det just nu. Och det är ju en sån här som ligger och testar precis på när standarden håller på att utvecklas. Men det är någonting som kommer att accelerera i samband med att det kommer upp till full standard. Och sen så är också att jag rekommenderar att man måste använda DNSSEC som skyddar rekommendiklarna egentligen. Men så länge som man inte ser något hot mot sin egen domännamn att den skulle missbrukas, då ser man, bör man egentligen inte se något hot emot att DKIM-nycklarna blir förfalskade. Så det går lite hand i hand där. Om man ser att det är något hot mot sitt domännamn, så är det ett hot mot sina DKIM-nycklar. Men anser man inte det, så har man gjort det här valet. Sen så också att DKIM är ju inte den enda lösningen. Det är ju bara en del av kakan. Du kan ju kombinera med en massa andra olika lösningar. Och på så sätt kan man täcka in olika saker. Vi har ju då som SPF till exempel som kollar på transporten av e-postmeddelandet. Här var snarare innehållet och e-posthuvudena. Sen så vill jag tacka för ditt intresse. Och att vi, de som är intresserade, så kommer, finns ju patchen på opensource.anisera-adressen där. Men den kommer att komma in i huvudreleasen alldeles snart också. Antagligen till 2.8. Men det var något som vi fick här. Nu ligger den på 2.7 om jag minns rätt. Så det är någonting som är på gång. De vill inte lägga ut det på en gång bara för att det var så stora förändringar. Och sen så min rapport kommer att finnas publicerad i slutet på november. Jag har inte fått någon serienummer så jag kan inte ge någon direkt länk till den. Tackar.
Vi ser om vi får några frågor från publiken. Då får jag passa på att ställa en fråga. Om jag var ett finansinstitut, kreditkortsfärdare, bank eller någonting sånt där, så skulle jag vara väldigt intresserad av det här. Jag såg Handelsbanken. Är det några andra banker och finansinstitut och sånt där som kör med?
Ja, nu, jo, den kom igång kanske. Hallå?
Jag får ta den där borta.
Hallå?
Nej. Ja.
Hallå?
Ja, jag får lämna över den här.
De jag tog ut var ju, vi har ju kollat också på, med hjälp av Ann-Marie här på Svenska hälsoläget, och då har man ju valt ut de här finansinstituten som finns med på en lista. Och då har vi gjort övermätningar där. Men det jag gjorde här på svenska domänen, då är det ju alla domäner. Och jag har ju gått igenom verkligen domän för domän. Och det som kom fram på den listan var ju då egentligen bara Handelsbanken som finns med där. Och de kör ju där också på sin pensionsfonder som har någon inloggning. Så att det är flera domäner, fast de tillhör ju alla Handelsbanken. Det är de som kör just nu.
Inga mer frågor? Då tackar jag för att ni är närvarande. Och så blir det lite tidigare slut. Och nästa session tror jag börjar klockan... Jag ska visst ha kört lite längre. Men jag får med att det är nästa börjar 11 om jag minns rätt. Tror jag nästan så här. Så det blir kaffe emellan. Stämmer det? Det stämmer bra det. Så bra. Tack för att ni kom.